Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang, podcasten som älskar svensk hiphop, precis som ni lyssnare hoppas jag. Vi har kommit fram till avsnitt nummer 58, så att det rullar ju på det här. Ni hittar Gatuslang på Facebook, Twitter och Instagram under Gatuslang. Och om ni diggar det jag gör så hoppas jag verkligen att ni vill sprida podcasten vidare så att ingen svensk hiphop-intresserad missar den här podcasten. I det här avsnittet ska vi dyka ner i Kent Löfgren eller Melody MCs liv. En person som de flesta kanske kopplar till Eurodisco, vilket inte är så konstigt. Men det är en person som haft rötter i hiphop redan sedan tidigt 80-tal, då den första vågen av hiphop startade upp i Sundsvall. Och ni som är födda på 80-talet eller sent 70-tal kommer säkerligen ihåg låten Dam Da Dam, som var en stor hit över hela Europa. Så att det här blir verkligen en resa i nostalgi med en oerhört spännande och trevlig herre vid namn Kent. Eller Kenna, som man kallas ibland. Så med det sagt, här får ni alltså Gatuslang avsnitt nummer 58 med Kent Löfgren, eller mer känd som Melody MC. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang.
Tack så mycket.
Grymt att ha dig här.
Tack.
Känns stort för ett gammalt fan från mitten av 90-talet då.
Ja, det var ju ett tag sedan.
Jag kan tänka mig att det är många från min generation som har berättat om sina låg-, mellanstadie- och högstadiediskominnen. Kan det vara så eller?
Över åren har det nog hänt. Det är bara väl ut med tiden.
Ja, ah, okej. Okay. Men det är inte folk som kommer och jag hånglar med en tjej i sexan första gången till.
Jag har nog hört allt, det tror jag säkert.
Du har hört det mesta. Mm. Och vem är du som har hört det mesta då?
Mitt namn är Kent Löfgren, men under 90-talet så var jag väl kanske mer känd som Melody MC.
Och du kallas för Kenta också, eller?
Nej, Kenna kanske då.
Kenna, ja, det sa killen här på Census faktiskt.
Ja, det är väl beroende på vem du frågar.
Om vi då börjar med rapparen Melody MC. Vem är eller vem var han?
Ja, det beror på lite grann vart du vill att jag ska börja. Vill du att jag ska börja under min musikkarriär eller vill du att jag ska börja innan?
Ja, jag tänker just liksom vad kännetecknar den rapparen eller den musiken? Bara så här liksom, vi kommer gå in på honom mycket mer, men bara liksom för att förstå vem, inte kanske förstå Melody MC, men vem Melody MC är.
Jag är en produkt av ett musikkollektiv som under lång tid gick under namnet då Sideleg Production. Och man kan väl säga att vi var ett gäng kreativa människor, personer som brann för att skapa musik. Och det fanns många spår. Det fanns allt ifrån hårdaste teknon till hiphop till dansmusik i största allmänhet. Och vi drev varandra till att skapa ny musik.
Men om vi då istället tar personen av kött och blod som sitter framför honom, Kent Löfgren, hur skulle du beskriva honom?
Jag fick för ett par antal år sedan faktiskt möjlighet att prata om just det här jag hade varit med och gjort. Och då fick jag möjlighet att reflektera över vad jag själv hade gjort för någonting. Och då insåg jag ganska snabbt att personen Kent Löfgren eller artisten Melody MC är en kakafoni av massa erfarenheter som man har dragit på sig under åren. Allt ifrån jag hittade hiphopkulturen någon gång vid 12 års ålder och höll hårt fast i den och höll på med breakdance och åkte skateboard och allt det här har ju format vem jag var och mötte en massa andra människor som hade då dansinfluenser och någonstans i den här kakafonin så föddes artisten Melody MC.
Men fanns det då i Sundsvall redan så tidigt som 1982 hiphop?
Absolut, absolut. Alltså jag hörde min första hiphop. Jag Så här nu i efterhand är det svårt att säga exakt vilken hiphop-låt som var den första jag hörde, för att det har ändrats över åren. Med åldern så försvinner minnet. Men någonstans där när jag var 12 år hörde jag min första hiphop-låt, och ganska tidigt där runt 1982-83 började vi konsumera hiphop i allt ifrån graffiti, DJing, breakdancing, hela grejen, och levde det i många, många år.
Så Sundsvall har varit med länge på hiphopkartan?
Väldigt länge, minst lika länge som Stockholm. Vi gick parallellt med Stockholm i många år och var väldigt mycket med de som drev hiphopkulturen i Stockholm. Vi var i Stockholm nästan varje helg, var på alla hiphopjams och hängde på Fryshuset. Och så många av de pionjärerna gick vi samtida med, och de vet vilka vi är och vi vet vilka de är.
Så det är ingen tillfällighet att Sundsvall idag har flertalet hiphopgrupper som är aktiva idag?
Absolut inte. Jag vet inte om jag direkt kan ta åt mig äran för det, men jag ska definitivt säga att Sidelake kan ta åt sig äran för att det är på det sättet.
Men då om vi börjar där ditt liv startade då, 26 juli 1970 va?
Jag vet, när jag fick möjlighet att prata om det här så slängde jag upp en bild i en PowerPoint-presentation där jag satt vid en orgel när jag var liten med hörlurar på mig, och så sa jag så här: den här bilden ljuger. Jag var aldrig i närheten av musik i den åldern överhuvudtaget. En bild tagen framför Norge. Jag har ingen musikbakgrund, jag har ingen familj som höll på med musik. Jag var väl som ungar var mest, kan man väl säga. Och konsumerade all typ av musik under låg- och mellanstadiet, allt ifrån synt till hårdrock till diverse. Men någonstans i slutet av mellanstadiet så fann jag väl då hiphopkulturen. Och då inte bara musiken utan hela spektrat. Och där föddes då, jag brukar säga att jag gick med skygglappar från 12 års ålder till 20 års ålder och ville inte lyssna på någonting annat.
Men hur såg då din familj ut när du växte upp, och var växte du upp någonstans?
Jag kommer ju här från Sundsvall och har mina rötter på Södermalm i Sundsvall. Det finns ju Södermalm här i Sundsvall precis som i Stockholm. Ja, gick i låg- och mellanstadiet på Södermalmsskolan, Höglundaskolan, hade väl en ganska normal uppväxt. Mycket tid kretsade kring diverse fritidsintressen, och mycket av min tid upptogs av att åka skateboard faktiskt. Jag fick min första skateboard när jag var runt, jag tror jag gick i andra klass eller någonting sånt. Så skateboarden har också hängt med från andra klass till ungefär när jag gick ut gymnasiet 89.
Så du var med liksom på den tiden då man åkte de här brädorna som bara har en upp? Och man,
jag har haft allt. Jag har haft en plastbrädan där truxerna var ingjutna i brädan med öppna kullager. Och jag har haft jättebrädan och åkt värtramp och uramp och hela kittet.
Testat på det mesta helt enkelt.
Jajamensan.
Det känns som att det finns ganska stark skatekultur i Sundsvall.
Det har också funnits. Tidigt fanns det skateboardramper och inte en skatepark i den bemärkelse som det är idag. Men det fanns liksom ett tillhåll där man kunde hålla till och trixa och köra street och köra ramp och massa olika grejer.
Då alltså när du växte upp med din liksom familj och sådär, vad gjorde dina föräldrar för någonting?
Ja, min pappa har drivit företag i 40 år, så han har ju haft egen företagare, och min mamma har precis som många här i Sundsvall jobbat åt det stora skogsbolaget SCA. Hon jobbade här på, då var huvudkontoret i Sundsvall, nu är det i Stockholm, men hon jobbade på huvudkontoret här i Sundsvall.
Så det är medelklassuppväxt?
Absolut, absolut.
Ganska tryggt då?
Absolut.
Okej, och hur såg liksom, hade du syskon och så här?
Jag har en bror som är 6 år yngre än mig.
Som också var inne på hiphop?
Han är nog mer allätare skulle jag vilja säga. Som sagt, det var ju några år emellan oss. Så som alltid, så självklart så kan jag väl tänka mig att syskon ärver sina äldre syskons skivor. Och kanske lite grann av musikintresset. Men jag tror att han var mer nyanserad än vad jag var.
Du var inte så nyanserad?
Jag sa ju det. Jag hade skygglappar där från 12 års ålder. Och sen var det bara hiphop som gällde. Jag kunde inte lyssna på någonting annat.
Och du kommer inte exakt ihåg när du upptäckte hiphopen?
Jo, alltså jag vet att det var där runt 12 års ålder. Slut av, jag fick en tape, alltså på den tiden man hade kassettband. Med en rapplåt som jag idag faktiskt inte kan referera till vad det var för någonting. Men ganska tidigt någonstans där 1982-83 så började vi köpa skivor, och jag åkte med mina föräldrar till Stockholm och fick bland annat tag i då, som jag också har med mig här idag, någonting som heter Elektroboxen. Det är en box av vinylskivor med tidig 80-tals hiphop, och det var ju då en 10, 12, 15 skivor i den här med massa olika typer av hiphop-låtar, och den formade hela min framtid lång tid framöver.
Det kändes som att när du kom in i det här rummet att du var, att du hade ganska bråttom med att liksom betona att du hade en hiphop bakgrund. Har du liksom fått mycket journalister och sådär som har liksom ställt frågan och inte tagit dig som en kille som vet vad hiphop handlar om?
Sånt där är inte alls viktigt för mig, utan det var mer att jag visste inte vilken riktig bild du hade av mig. Jag vill bara berätta att det finns en annan sida av mig också. Så det, jag, för mig spelar det ingen roll om jag går som dansmusikkille eller hiphopkille eller vad det är. Men det har helt klart varit en stor del av min bakgrund och det har format vem jag är, absolut.
Och det är också just därför som det är så kul att ha dig i Gatuslang, för att du har en hiphop-bakgrund.
Så är det.
Och det är intressant att se hur, vad liksom musiken tycker jag kan ta en. För, vad den kan ta för olika vägar. Liksom, fast det kanske inte finns någon direkt high-concept-plan från början.
Alltså, jag ser inte en musikstil som underordnad någon annan musikstil. Utan idag är alla ätsare och köper i princip all musik.
Men om vi då liksom ska börja där du liksom plockar upp mikrofonen då, från att... Eller vi kan börja faktiskt, vi kan ta, du har tagit med lite skivor. Är det någonting som du skulle vilja liksom lyfta för Gatuslang-lyssnarna?
Ja, alltså, jag har ju samma bakgrund som de flesta. Men många refererar till tidig 80-tals hiphop. Men jag måste faktiskt säga att jag köpte dem när de kom ut, många av de här skivorna. Och självklart var jag inte med 1979, men jag har med både Sugar Hill Gang och Rapper's Delight här på vinyl. Någonting som jag plockade upp tidigt och tyckte det var otroligt spännande. För mig handlade hiphopkulturen om att det var något helt nytt, något helt spännande. Jag klev in i en värld som jag inte kände till tidigare. Och där musiken var en jättestor del av hela kulturarvet. Och därför tyckte jag det var just det här. Och jag tvingade mina föräldrar att varje gång vi åkte förbi Stockholm så skulle vi in på en skivaffär. Och jag skulle få med mig en ny hiphopskiva hem så jag kunde liksom konsumera det här. Och självklart var vi ju några här då, i Sundsvall som kände likadant. Så jag tog med mig här lite grann. Jag har ju som sagt Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Jag har den här elektroboxen som innehåller allt ifrån gamla Doggy Fresh-grejer till Run-DMC, Sucker MCs. Ja, det är ju allt möjligt här. Det är Roxanne Shanté, massa tidiga hiphop-referenser då som formade vem jag var tidigt.
Och många år senare så gör du en låt som heter I Wanna Dance. Och tittar man på de här skivorna som du plockar fram här så är det väldigt dansvänlig musik.
Ja, jag vet inte hur mycket växlar man ska dra att jag gjorde just den titeln.
Nej, men det var bara jag som ville dra en röd tråd där liksom, mellan det som kommer senare då liksom. Och du började ju dansa redan som breakdance då, redan som 12-åring.
Så är det. Vi var ju ett ganska... det här kollektivet som jag tillhörde var ett löst sammansatt gäng av människor som började få upp ögonen för den här kulturen. Och till en början handlade det mycket egentligen om att lyssna på musiken och vi klev in i dansvärlden. Det var inte så mycket graffiti, det var inte så mycket DJing, det var inte så mycket MCing, utan det var de här första elementen som vi föll för. Och vi då, det är väl alltså resterna av det lilla kollektivet som sen blir Side Lake, kan man säga. Men vi åkte jättemycket till Stockholm. Vi var på alla hiphop jams. Vi hängde på Fryshuset. Var med på Two Days of Hip Hop. Där vi hade New York City Breakers. Jag var med i battlen som vi hade mot Danmark. Som då var våra ärkefiender med Icy Rockers och Freeze från Göteborg och Gogo från Malmö. Och alla, vi var där och battlade hjärnet av Danmark. Skitroligt.
Vann ni över Danmark, eller?
De tyckte de vann och vi tyckte vi vann.
Så det fanns inga domare?
Nej, det var ju inte så. Det var inte så. Och så fick vi vara med och liksom, i samlingssalen där på Fryshuset fick vi vara med och liksom träna och breaka med New York City Breakers som då vi såg upp till allihopa självklart och ascoolt. Av någon anledning så lät mina föräldrar mig åka helt hip som happ till Stockholm och jag var där i månader utan att de visste vart jag bodde eller vart jag var någonstans. Och som tur var hade jag huvud på skaft och höll inte på med något skit bara för att jag var en del av hiphopkulturen som där inte... Vi pratade inte droger eller alkohol eller sånt på den tiden utan det var ju väldigt oskyldigt. Så.
Hur gammal var du då?
Alltså jag, någon gång när jag var 15-16 år då var jag väldigt mycket i Stockholm. Då kunde jag vara hela somrarna bara hänga och åka runt bland polare.
Och vilka var dina närmsta liksom, vänner inom hiphopkulturen då?
Då, alltså det är inga kända namn så. Utan vi hängde jättemycket med ett par killar som kom från Hässelby. Så vi var mycket där ute. Men vi var ju inne på Fryshuset jämt och där hängde ju alla. Där hängde ju Robban och Rasmus och där hängde ju Titi och var där. Och det var, jag kommer ihåg att vad heter Siggy och Dizzy hängde vi mycket med. Alla delar, alla var ju där. Alla hängde på Fryshuset. Det var ju liksom en gigantisk fritidsgård för människor som hade någon form av kreativ ådra i kroppen.
Och alla var ju liksom i tonåren där då?
Det var ju så.
De var unga och hungriga, ja, liksom.
Icy Rockers hängde ju där också jämt, de killarna som ingick där. Så Stockholm var ju en mycket stor del av min tid, och jag sa ju det, jag har ju till och med sparat alla posters från alla hiphop jams jag var på och som ligger ute på min Facebook om någon vill intresserad av att titta. Handgjorda graffiti målade posters som slängdes ut över hela Stockholm.
Och du har arkiverat ganska bra från den tiden ändå, eller?
Alltså det är ju så här, jag är ju avundsjuk på dagens situation. Jag menar, idag arkiveras och allt hamnar, det finns en röd tråd som blir kvar i all evighet. På den tiden var det inte samma sak. Det var inte som att man sprang omkring med en mobiltelefon och tog bilder på allting man gjorde. Eller. Så det finns ju en viss historik, men det är ju mycket, mycket, mycket grejer som saknas.
Ja, vi ska försöka fylla i här lite då, som har missats då kanske från Sundsvall.
Mm.
Men vad fanns det där du växte upp i Sundsvall? Och det var mycket i Stockholm, säger du. Men liksom hiphop-scenen här på 80-talet i Sundsvall, finns det några namn som är värda att nämna?
Alltså, när vi pratade på den tiden då, när vi höll på med dansen, så fanns ju namn som än idag finns kvar då, från Sidelake. Jag menar, Webb och Colleen var ju med, och Webb var med och dansa, och Colleen tror jag inte var med och dansa däremot. Men vi var ju ett kollektiv på runt kanske i stora drag, om man ska se hela kollektivet, kanske vi var 40 personer som mer eller mindre i lösa drag. Man kan säga att kärntruppen var på kanske 20 personer. Och vi anordnade ju allt från hiphop jams till dansa på stan till ja, allt möjligt gjorde vi. Fester som vi försökte då sprida vad vi stod för. Vi hade till och med en lokal där vi repade. Vi hyrde in oss i en ballettlokal så vi kunde ha speglar och kunde liksom öva battle moves. Och lite såna grejer.
Nice, det är coolt att ni gjorde det då. Men bokade ni hit folk från övriga landet och amerikaner och sånt där också?
Det var ju svårt att få folk att komma hit. Det var därför jag säger att vi åkte till Stockholm. Ja. Det var ju så svårt att få folk. Jag menar, vi var unga och de var unga som var nere i Stockholm utöver den här kulturen. Så det, centrum var ju Stockholm. Jag menar, Malmö åkte ju. Det fanns ju ett Uppsala, Västerås, Malmö och Göteborg hade ju klickar av graffitimålare, breakdansare. Alla vi möttes ju i Stockholm, kan man säga.
Men då var det alltså dansen som var det, liksom breakdansen som, ja, var ditt första element som du tog till dig av de fyra elementen.
Ja, så var det.
Men inte det elementet som du är mest känd för?
Nej, inte då, utan när den så kallade det, alltså det här är ju, alla såna här typer av subkulturer går ju alltid i vågor, och det fanns ju liksom en nedgång av just den här biten i slutet av 80-talet, och vår lilla konstellation sprack upp och det hände en massa saker. En del lämnade helt, en del blev kvar. Det som hade uppstått, det var att några av oss hade klivit på nästa element, det vill säga DJing. Och så fort de började DJa så började också tanken på att vi kanske skulle göra musik. Och där föddes då, okej, vad har vi för roller här? Och jag hade väl kanske börjat skriva lite rhymes och hamnade in där. Allt började i en källare i Sidsjön hos en av Sidelakes grundare som heter Joakim Sandström. Och i hans föräldrars källare. Och därav Sidelake, Sidsjön. Så hela studiokonceptet föddes där nere i den där källaren då. Och då var det bara två turntables och en mixer och ett par högtalare. Ingenting, ingen keyboard, ingenting.
Och där var du då redan liksom i källaren där då?
Ja, alltså, för att återkoppla till mitt namn, det namn jag senare tog, var det så här att vi hade ju också plockat upp elementet graffiti, och jag ska i ärlighetens namn säga att vi var inte något bättre än någon annan. Vi gick omkring och tagga och hade diverse olika namn. Och jag blev på den tiden inspirerad av, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som i alla fall som bokstaverade sitt namn. Alltså sitt rapnamn. Och då kallade jag mig för K-O-M-A, som Koma, K-O-M-A, K-O-M-A. Och så hade jag en titel när jag började rappa, den hette Melody MC K-O-M-A. Vad så det var. Senare droppade jag KOMA och så blev det bara Melody MC. Så titeln var Melody MC och namnet var KOMA.
Men när började du greppa micken då? När började du rappa?
Som sagt, jag menar, idag kan man som helst skaffa sig en dator, ett ljudkort och lite Logic, och så kan man köra igång och göra en studio. Men på den tiden var ju, nu pratar vi ju studioutrustning, och det kostade tok mycket pengar. Alltså skapa sig rullbandare och mixerbord. Och vi hade inga pengar, vi var ju unga och vanliga hade kanske i bästa fall ett CP-kneg. Liksom, som. Så det vi gjorde det var att alla pengar vi hade gick ju till studieutrustning och vi började göra fester. Vi försökte trycka upp t-shirtar, kepsar, vad som helst för att få in pengar och köpa till studio. Och till slut så trodde jag tror att allihopa i Sundsvall trodde att vi var ett klädföretag ett tag, för vi bara krängde i prylar för att få in pengar. Och där köpte vi då mixerbord och samplers och allting. Det var ju absolut inte glamoröst på något sätt och vis. Så vi hade till och med en studio i en kåk alldeles bredvid järnvägen. Och varje gång tåget åkte förbi så kom de med på inspelningen. Så det var väldigt oglamoröst. Och någonstans där då så drev vi varandra. Vi inspirerade varandra. Någon gjorde någonting bra, man blev lite avundsjuk. Man ville gå in och göra någonting själv, skriva någonting bättre, spela in någonting bättre. Och det var mycket kvantitet och inte kvalitet i början. Det var bara massa låtar hela tiden.
Och vilken typ av beats var det drappade på i början?
Alltså,
vad var det för musik?
Initialt när Sidelix startade så fanns det ingen... Det fanns ingenting, det fanns inga människor med i sig liksom hade dansinriktning, utan det var bara, det var Webbo Collén och det var Jocke Sandström och det var några till som hade en hiphop-bakgrund. Så det enda vi gjorde var att försöka göra hiphop, det var det enda vi gjorde liksom, utan att tänka på något annat. Lite senare så kommer in människor med annan bakgrund som hade mer dansorienterad bakgrund och då började det uppstå hybridmusik kan man väl säga.
Och Jocke Sandström då, som grundade Sidelick, vad kan du berätta om honom? Kanske inte alla som känner till honom.
Jocke var ju inte ensam att grunda Sidelick, men han var ju en central figur i grundandet av Sidelick. Man kan säga att han var ju en av dem som hade då blivit diskjockey. Och han har ju då också varit med i DJ SM en gång. Jag tror han kom trea, om jag inte missminner mig. Så han hade ju tagit upp då elementet DJing, och DJing den bemärksen inte som Avicii idag, utan DJing skill med vinyl och mixer. Han, ja, så som diskjockey-VM såg ut en gång i tiden, idag känns det som producent-VM, men det var liksom DJ skills.
Det var transformers, scratch och cutbacks och sånt.
Japp, så var det. Och så lite akrobatik på det också. Så det var ju han som då drev på oss bland annat. Men Peter Webb fanns också med där. Peter Webb höll också på med DJing och såna här saker. Så de var väl de som fick bollen i rullning kan man väl säga. Och vi blev hangarounds där ett tag.
Och ja, ni hade den där studion helt enkelt och spelade in där tåget rullade bredvid då. Vad blev det för liksom? Ja, du sa att ni hade hiphop-bakgrund. Var liksom, hur lät det liksom? Hur kommer du ihåg?
Svårt att säga, det var mycket, mycket länge sedan jag hörde någon av de här inspelningarna. Och problematiken med gamla inspelningar är att man byter ju media med tiden. Så alla de här gamla inspelningarna finns ju på någon form av media som man inte har någonting att spela upp på idag. Så man får nog grotta ner sig om man ska hitta igen det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det är ju tidens tand. Du vet, man är ung och man lyssnar på en viss typ av musik, då låter det ungefär så. Och då får man ju titta på vad var det för typ av musik som fanns då. Man handlade mycket om, jag menar, man blev inspelad av Public Enemy och Noise Loopar och det kunde vara mycket sampling och...
För du var ju stor fantast av KRS-One på den tiden.
Ja, alltså när jag väl ramlade över och plockade upp micken så var mycket av det Boogie Down Production och KRS-One. Mycket på grund av att jag gillade hans sätt att skriva texter, jag gillade hans sätt att flowa helt enkelt. Så jag var så insnöad på KRS-One så jag tror att jag kunde spela in en och samma låt så här, 5 gånger på raken och så bara förlyssna på den låten. Och min absoluta favoritlåt då, som kanske inte är någon stor låt som hit eller som, det var Poetry på första plattan som var, ja, jag tyckte den var helt överlägsen allt annat. Och det fick ju mig att verkligen bli inspirerad och börja skriva ännu mer text.
Och liksom, vad skrev du för typ av texter? Vad ville du liksom säga och berätta med dina rhymes?
Alltså, jag kan ju säga så här att jag ska ju i ärlighetens namn säga att när man är ung och håller på med sånt där så blir man, om jag tar upp någonting som jag skrev då och så lyssnar jag på det igen, så ser jag självklart hur färgad jag är och hur inspirerad jag blir av vissa saker. Jag plockade ju upp saker mer eller mindre kopiamässigt. Det blir ju så det första du gör. Jag kommer ihåg att vad heter hon? Money Love som kom från England.
It's a shame.
Exakt. Och hon började ju bokstavera väldigt mycket. Hon bokstaverade när hon skrev sina rhymes. Och då började jag bokstavera när jag skrev rhymes. Så det var ju lätt att inte hitta sitt eget uttryck i början. Utan i lärprocessen så handlar det om att apa efter i princip. Det blev ju så. Fast det blev ju ändå inte samma som att man gjorde det själv.
Men efter att ni ändå har suttit där i studion några år så börjar ni ändå hitta er att liksom, ett ganska eget sound.
Ja, alltså, jag var faktiskt inte först ut på Side Lake, utan vi hade en kille som kom från, som hade kommit hit som flykting från Somalia, som heter Abdul. Och han var faktiskt den som fick första kontraktet hos oss.
Och han rappade också då?
Rappade och sjöng, men med en helt annan typ av inriktning. Jag kan inte svara riktigt på vad det är för musikstil, men han hann före mig i alla fall. Och jag vet att, jag menar, vi var ju ett kreativt gäng där ingen av oss egentligen hade någon direkt kunskap av skivbranschen eller affärsverksamheten eller något sånt. Men det fanns en kille hos oss som hette Anders Melin. Han var något år äldre än oss. Han hade civilekonomutbildning, och han skickade vi till Stockholm. Han fick ta våran platta och åka till Stockholm, åka runt på alla skivbolag, och det var nej överallt. Det var ingen som var intresserad, ingen ville ha det. Men vi var ju inte så att vi bara tog det, utan vi åkte hem och tyckte att de hade fel och var dum i skallen, och vi bara tog nya tag, och så tog vi ur egen ficka och vi pressade upp 500, om jag inte minns helt fel, vinylskivor med min första singel, som då var en låt som heter Feel You Body Moving. Och så fick vi möjlighet att spela på Berns salonger på Dance Music Awards på lilla scenen. Det var vi, det var Treble and Bass och det var Ace of Bass. Ingen av oss var kända på något sätt. Och alla diskjockeys som röstade på listan fick ju en doggy bag när de gick in. Där hade vi dragit ner den här vinylskivan och så spelade vi på den, och veckan efter så var vi topp 5 på DJ-listan utan skivkontrakt. Och då helt plötsligt så blev det alla skivbolag intresserade, och då var ju bollen i rullning.
Och du nämner då att ni träffade Treble and Bass där då. Patrik Larsson, Mac One, har ju varit med i det här programmet tidigare.
Ja, sett det.
Ja, hur minns du honom?
Han och jag turnerar ihop, så vi har kamperat, ja, rullat väg under lång tid.
Ni har rumlat runt.
Ja, det är så att jag låg ju på, mitt första skivkontrakt var på Sonett. Där låg också Treble and Bass. Så vi låg på samma skivbolag initialt. Och vi åkte på, så här i början, vi låg båda två på Siljemark Production också, bokningsbolaget. Och de bokade oss som ett paket faktiskt. Så det var faktiskt Robin Rass, och det var Treble and Bass, och det var jag som åkte runt bland mina första turnéer.
Så ni kommer att bli vänner där då helt enkelt?
Absolut.
Ha roliga stunder lite tillsammans.
Jajamensan, skitroligt.
Kul. Men vi ska ta och lyssna på hur det lät då, din första singel från 1992, Feel Your Body Moving.
Yes.
Här säger du då att du öppnar ganska tidigt här och säger att du är the leader of the new school då.
Ja, exakt vad jag tänkte när jag skrev de rhymesna, jag har ingen aning om idag.
Men om vi då liksom ska snacka om den här låten då, så är det Lotta Sundgren som sjunger där på refrängen.
Vill du veta något mer om henne eller?
Ja, men kanske. Nej, men det var ju liksom alltid nästan en tjej som sjöng på refrängen på den här typen av liksom dansmusiklåtar.
Jag kan säga att det är en ren slump vad det gäller våra första produktioner. Det handlade helt enkelt om vilka sångare, sångerskor vi hade tillgänglig just då. Av den orsaken, det föll sig bara så att de sångerskor som skulle lägga de spåren då råkade vara tjejer.
Och det var oftast, de här tjejerna som sjöng då var oftast från Sundsvall, eller?
I första läget, absolut. Det var 100% Sundsvalls produktioner. Det var till och med så att vi gjorde våra egna videos på gott och ont. Vi hade mycket idéer, men kanske inte riktigt lika mycket skills vad det gäller ljussättning och öppning och såna här saker. Men vi brann ju i alla fall, så det var ju kul.
Och det är ju liksom, nu när man ser det idag så är det ju en fantastisk stil. Det finns ju video till den här då liksom, och till många kring den här tiden. Med liksom en retro stil som är jäkligt hype igen. Du har ju fisk, den klassiska fiskehatten, Raiders kepsen, du har hängslen, och det är ganska mycket färg också liksom.
Alltså grejen är att just det här med en sak som vi helt kan utesluta på de här videorna, att det var någon form av styling involverad, utan det var liksom go with the flow. Det var det, det var come as you are, och så körde vi, så ringer vi med det.
Det var så, för det känns ändå ganska genomtänkt. Lotta som sjunger här, hon har någon jeansjacka och liksom, showar resten av brösten. Och liksom,
jag kan säga att det blev mycket ståhej kring det, och det var inte någon utstuderad tanke från början, utan den där stilen kom de på plats. Och sen när hon dansade och rörde sig så blev det som det blev.
Men vad fick ni för mottagande då? Du säger att ni hamnade på femte plats på DJ-listan. Men
ja, jag kommer inte ihåg om det var femte, men det var topp fem.
Ja, men liksom, ni hamnade ganska högt. Men vad fick ni liksom för bemötande med folk ni kände, folk omkring er kring de här?
Ja, det var ju det som var så roligt. Alla de här skivbolagen som hade tackat nej till oss hörde av sig istället. Då, och då vände på konversationen, och helt plötsligt så hade vi ett hugg så att säga. Och de som var snabbast då var ju Sonett, det gamla skivbolaget. Så jag hamnade ju där, och ja, jag blev nedflugen till Stockholm och klev in på något skivbolag, och man gick i någon korridor med en massa guldskivor och fattade ingenting egentligen. Och förstod inte riktigt vad som komma skulle heller för den delen. Men jag hann ju bara vara på Sonett en liten... Jag hann släppa Philip Ademo, jag hann släppa en låt som heter Take Me Away. Men sen bytte de chef på Sonett. Och det blev en norsk chef på Sonett. Och han var helt hårdrocksinriktad. Både vi och Treble & Bass hamnade i bakvattnet där. Och någonstans där i samma lokaler, en våning ner, sitter Virgin Records. Och de hade tydligen blivit lite sura över att jag hade gått över deras Virgin-matta som stod i foajén och hamnade på våningen ovanför. Så de köpte loss mig helt enkelt, och jag hamnade på Virgin istället. Den första låten vi släpper där då är ju då den låten som tog mig dit jag sen hamnar. Det är ju Damdadam. Så ur det perspektivet så tror jag inte Sonett var jättenöjd över att jag hade gått därifrån. Nej. Med facit i hand. Zero minus 1 hour and 15 minutes and holding.
Ja, och där hör vi då Damdadam, en låt som kanske, ja, är man född på 80-talet så vet då känner man igen den här, eller 70-talet också kanske.
Ja, så är det väl kanske. Men det tog ju allting till helt nya höjder, så är det ju. Jag vet att den dåvarande VD:n på Virgin, han heter Anders Hjelmtorp, han åkte på en internationell konferens på Malta som Virgin hade med alla kontor, och efter den här konferensen så kom han hem, och det visade sig att typ 65 länder ville släppa låten efter den här konferensen. Och jag fick fax från hela världen, och alla skulle ha den, och alla välkomnade mig till alla möjliga länder hit och dit. Och vi gick ifrån, och då får man inte glömma bort att vi stod i en studio där vi var tvungna att slav varje gång tåget åkte förbi. Den nivån stod vi på, och nu stod vi inför att åka runt i världen och spela.
Så den var inspelad där bredvid tågrälsen?
Nej, det var den faktiskt inte. Utan den var faktiskt inspelad i en annan studio som fanns här i stan som inte var våran. Men produktionen var ju gjord i den här världen. Så var det.
Och det blev ju en jättehit. Den sålde ju 200 000 ex i Tyskland till exempel, den här singeln. Och
det vet du bättre än mig.
Men det var ju väldigt stor då liksom. Men om man ska liksom se så här i efterhand, liksom, hur mycket skulle du uppskatta att du har gjort ekonomisk vinning på den här låten?
Det, vi ska väl snarare säga fråga hur mycket Virgin har gjort ekonomisk vinning på den här låten.
Ja, vad tror du där då?
Jag har ingen aning. Alltså det är väl ett, nu när jag lämnar skivbranschen så är det väl ett känt faktum att 90% av alla artister var väl mer eller mindre fucked på den där tiden. Man hade ju ingen överblick över vad som hände runt omkring en, och man fick avräkningar som man aldrig kunde kontrollera och så vidare. Och jag är långt ifrån ensam i den världen. Jag tjänar min beskärda del pengar, men inte i paritet till vad det sålde. Nej. Inte ens närheten.
Ja, och det är ju ganska vanligt helt enkelt på den tiden liksom, att det blev så.
Det är komiskt så här i efterhand att sitta och titta på hur musikbranschen ser ut. Jag är inte så säker på att det är så mycket bättre idag, men så är det.
I alla fall Side Lake då liksom börjar släppa lite fler artister.
Yes.
Och en östkustinspirerad grupp kommer till och släpper sin första singel på Side Lake 93. Mm. Samma år som Dunderam släpps.
Mm.
Vilka tänker jag på då?
Umeå Konstellation kanske.
Precis. Mm. Bakers of the Holy Bread då.
Mm.
Jag tänkte vi skulle lyssna på Tobias Addos del där han pratar lite om det faktiskt.
Ja, alltså Melody MC, vi kan tänka om Melody MC och oss tillsammans. Vi kör bara, du vet, värsta hardcore East Coast, du vet, liksom riktigt. Och så kommer han, jag vet inte, men det kändes som att han väldigt gärna ville göra det vi gjorde, men han valde en annan väg. Men jag har mycket roliga minnen. All respekt till Melody MC, absolut.
Men han har rötterna i hiphopen då,
eller hur? Absolut, det har han ju. Det var ju hans grej från början. Det var så var det ju. Det var ju absolut.
Så det här låter ju, då han säger att du hade rötterna inom hiphop här. Han tror också att du såg lite skeptisk ut.
Som jag sa, den här diskussionen har jag haft många gånger med många människor eftersom att de vet var jag kommer från ursprungligen. Men det faktum är att jag mötte en ny värld när jag klev in i dansmusiken, och det ena utesluter inte det andra. Jag var fortfarande en människa som älskade hiphopmusik, men det innebar inte att jag inte gillade dansmusik. Så det är en sanning med modifikation. Det är klart att jag självklart skulle kunna tänka mig att göra hiphop också. Men direkt när man ger sig in i en annan värld, den mer kommersiella världen, då tappar man helt direkt trovärdighet i den andra sidan av myntet. Och så var det ju. Så han är rätt i att självklart skulle jag kunna tänka mig gjort annan musik, men jag gjorde ett vägval.
Jag pratade med Tobias faktiskt nu. Mm. Jag har fått ett sms här från honom. Han har en fråga till dig då.
Mm.
Han säger så här: shit, det var länge sedan. Fråga honom hur han förhöll sig till att han verkade i en genre som verkligen var hatad av oss true heads. Det skulle vara kul att veta hur han ser på det idag så här många år senare. Hälsa honom som gått från mig.
Ja, alltså jag hade inget. Som sagt, när jag gjorde mitt val, när jag klev in och gjorde hybridmusik, när jag helt enkelt började kliva in i den kommersiella dansmusiken, så visste jag ju, jag var inte dum i huvudet på något sätt. Det är klart att det blir ju en antipol, motpol till the real hiphop, eller vad man nu ska kalla det för. Och det var viktigare då. Då var det här med the real hiphop, det var en speciell liksom, det skulle vara hårt och det skulle vara true to the game liksom. Men vad är real hiphop idag? Jag menar, all jävla musik är hybridmusik idag. Så det är liksom, har ju spelat ut sin roll på ett eller annat sätt. Det står ju alla möjliga tunga hiphopnamn idag och gör allt ifrån pop, hiphop liksom. Så det beror på hur man ser det, men jag hade ingen speciellt associationer till den delen då. Utan jag förstod självklart att nu kommer jag få skit för att jag gör det.
Du förstod det redan?
Jajamensan.
Ja, vi kan ta och lyssna på hur det kunde ta sig uttryck då. I ett program på ZTV, tror jag faktiskt det var. Jag har ju tyvärr inte kvar det citatet. Men vi kan höra en tidigare gäst, Broadcaster D, prata om detta.
Jag hann nog bli dissad utav Melody MC innan dess också. Well, let me prove to you all, prove what? That I'm able to grab a microphone and plug it straight into a cable. Connect a cable to the power of the PA, and through the mic just because I would say what I wanna say. So give it up, give it up for the melody. Hope you gives a shit to what you say. Broadcast it each of me, you want laugh, I'm but a big joke. And if you stick to your style, then stick to being broke. Listen, this is the part that you've been missing. Better know what to say before you lean it off of the listen. Me, Melody Perfectionist MC. And by the way, I think I speak for the S&P Direct. When I say suckers don't get respect, and when I do it, this I always get some full effect. So when you're standing there telling me what to do, I don't give a shit because the shit is coming from you. Enough about that. You wanna dance the dance floor where we're heading at. So come follow me, check out the melody, and I will move your ass permanently. Just för att jag hade varit med på, i ZTV så hade de ett program som hette Tryck till. Där de visade upp videos om man skulle tycka någonting. Och så visade de upp någon av hans låtar och jag tyckte att, nej men, han borde göra som MC Hammer och släppa sitt MC, för det här har liksom ingenting med rap att göra. Och det blev han otroligt upprörd över och skrev en hel vers på en låt som blev en Europa-hit. Där han namngav mig och allting. Så det är ett av de stoltaste momenten i mitt liv när jag hörde den på radio. Då kände jag att jag har gjort någonting rätt i alla fall.
Precis, ja, men gamla Kenta på mikrofonen. Liksom. Ja.
Men sen så träffade jag honom senare på en Ålandsbåt när DJ Promotion hade någon av deras turer där. Vi liksom hälsade på varandra och han tyckte, ah, fan vad kul att se dig här. Men han kopplade aldrig att jag var jag till förrän liksom jag nämnde, du vet vem jag är, eller hur? Ja, jo, men nej. Och så berättade jag det, och då blev han alldeles tyst en stund. Men sen så tog vi ett par öl och han förklarade om sin hiphop-bakgrund som han faktiskt har. Allt det där löste sig med tiden.
Ja, vad tänker du när du hör detta?
Det här är en komisk historia som jag kan inte annat än skratta. Nej, men alltså det var ju... Jag kommer inte ihåg hur jag tänkte, men alltså den där låten var ju med på första skivan. Och när första skivan kom så var det ju inte snack om att släppa i hela världen. Så inte tänkte jag att den där låten skulle rulla runt alla lister i Europa när jag skrev texten. Utan det var ju mer ett uttryck där och då. Och visst, han hade sågat mig och jag blev lite sur och jag skrev några dumma ord där och så inget mer var det. Men som han sa, vi hittade han över en bira och det visade sig att vi hade hängt på samma hiphop jams och gjort samma saker och hade samma kunskap om den världen. Så, och nu är vi goda vänner, inget problem whatsoever.
Ja, men det är ganska kul så här i efterhand och liksom, att det är en hit där man liksom lägger en diss-vers i mitten. Det var ingen som reagerade på det.
Men det var ju också lite grann mitt hiphop-arv. Jag menar, det är väl inte helt ovanligt att man kör diss-verser inom hiphop. Det kanske inte var lika vanligt att man gjorde inom dansmusik. Men
nej, precis. Det. Finns det några andra så, som du kommer ihåg från den tiden när man dissar inte, någon på någon danslåt?
Inte vad jag vet. Men jag menar, kolla bara Keris One Boogie Down Production, Marley Marl. Det var ett enda lång kakafoni av diss. Så liksom, hiphop är ju ganska vanligt med påhopp. Men det här var ju så här i efterhand jävligt oskyldigt ändå, känns det som.
Men du försöker också lite sådär liksom försvara dig mot kritiker att det inte liksom du vill liksom lyfta det här att man faktiskt vill ha kul och kunna dansa, att det inte bara behöver vara hårt och 90 bpm hela tiden.
För mig var det så här att det handlade inte om att han dissade det jag gjorde, utan det var det att jag såg inte mig själv som att göra hiphop. Jag skulle droppa MC för att jag inte var rap. Men det var ju inte rap. Det var dansmusik. Det var ju det liksom.
Fast det är ju rap, är det ju.
Sure, men det är inte rap per definition inom snuffar, inom kategorin hiphop.
Nej, precis. Men det är rap utifrån att det är definition att man pratar.
Sure.
Över ett beat liksom.
Det var som sagt en komisk historia from the past.
Men på den här tiden då har du ju liksom gjort det ett namn. Du har släppt Dum Da Dum och ja, I Wanna Dance.
Ja, sen, som också sen, var det, ja, sen ja. Följde jag upp med en till skiva och där hade jag ju Give It Up and One Out There och lite andra låtar som...
Precis, men jag tänker vi ska stanna vid den här skivan. För du har ju faktiskt gjort en genuin hiphop-låt som är med på den här skivan.
Ja, det beror på hur man ser det.
Okej, ja, men jag ser det som att det är rakt arv från Das Fex / Naughty by Nature nästan.
Pratar vi om Dragons-låten?
Precis, vi kan ta och lyssna på hur den lät. Det är väl verkligen hiphop i liksom samma anda som nästan House of Pain kanske.
Så är det ju, och det är ju också Webb och Collian som ligger bakom produktionen, så det är klart att det blev lite så. Det här är ju så att jag, det kanske folk inte vet, men jag spelade basket i 8 år i KFUM här i stan och alltid haft ett brinnande basketintresse och blev tillfrågad att skriva en låt till det lokala basketlaget Sundsvall Dragons inför starten av basketligan. Vi gjorde faktiskt den här låten på en kväll. text, inspelning, musik, rubbet. För det var faktiskt ingenting som egentligen skulle bli mer än en lokal basketlåt. Utan, men som tog, också fick vingar och hamnade på skivor och åkte runt världen och hela kittet. Och de spelar den faktiskt än idag.
Och du fick äran att uppträda i Globen den här, till och med, den här låten?
I öppningsmatchen av basketligan i Globen så spelade de två, då hade de gjort två basketplaner nere på centercourten där. Liksom, och då hade de två matcher parallellt och jag körde då Dragons-låten live i Globen på basketliga-inbyggningen.
Så du fick bra respons på den här låten?
Ja, alltså den har ju rullat runt. Men som sagt, även där, den har 20 år på nacken nu. Och jag har väl mer än en gång försökt övertala dem att göra en ny låt. Inte för att det är något fel på den låten, men den kanske ska förnya sig. Mm. Men den har ett eget liv där på basketarenan.
Men hur kom det sig att det inte blev liksom mer låtar av den här karaktären?
Jag tror mycket av att jag hade liksom gett mig in i en värld där jag inte... Om jag skulle gå tillbaka efter det jag hade gjort... Om jag skulle helt plötsligt bara göra Becks of the Holy Bread, East Coast Hardcore Hip-Hop... Då skulle ingen se mig som en seriös aktör på banan eftersom att jag hade gjort det jag hade gjort. Så då blev det inte det. Så då var det så. Idag hade det inte spelat någon roll. Idag hade det varit ryck på axlarna, kör. Men då hade det absolut varit så. För det var så in... Det här med det berömda ordet sellout. För mig var det inte sellout att göra en annan musikstil. Jag hade valt ett annat spår bara. Sen kan man kalla det för vad man vill.
Så från början fanns det liksom inget... Eller faktiskt inte fanns senare heller, men det här sellout-begreppet. Från början var det ju en lekstuga där ni liksom inte visste om ni skulle få någon inkomst på det.
Vem är sellout? Är 50 Cent sellout? Ja, uppenbarligen har sålt massa skivor, eller hur?
Mm. Men du gjorde ju det du ville göra, eller hur?
Absolut. No regrets. No regrets whatsoever.
Och det blir då din debutplatta där som kommer då, 93, Northland Wonderland. Och den har vi ju här då. När du ser omslaget där då och tittar på skivan, vad tänker du då så här 20 år efter?
Alltså det som slår mig, det första som slår mig, det är ju det att vi var inga... Att ha kontroll över allting idag är ju jätteviktigt att hålla ihop. Jag menar, jag själv jobbar med varumärken idag. Jag är varumärkesstrateg. För mig är det ju jätteviktigt att hålla ihop varumärket. Alltså att allting känns genuint och liksom genomgående ha ett liknande formspråk. Men vi var ju unga, så skivan spretar åt alla håll. Få uttrycket ha ett visst spretar åt alla håll. Fotografier, allting. Men det som är gemensamt för allt är att vi brann. Vi brann och vi bara gjorde hela tiden. Vi gjorde videos, skivomslag, t-shirtar, musik. Det var det som stod i fokus, inte att det skulle bli perfekt. Så när jag tittar på skivan så tänker jag direkt så här, hur tänkte vi här? Men då tänkte vi så. Mm. Till exempel är det ganska bra om man ska försöka bygga personvarumärken att personen som ska vara artist ska vara på framsidan och att man känner igen personen. Här är det ju ett ganska stilistiskt ansikte som man inte ser egentligen vem det är.
Och det är du?
Det är jag, ja, absolut.
Och du pratar lite om soundet där, att det splittrar lite då. Men det är ändå Erik Svensson då, även kallad Static.
Ja, nu för tiden är Erik S, men då ja, Static.
Och Erik S är ju ett känt namn för många idag. Men Static då, hur var han att jobba med?
Han och jag funkade otroligt bra ihop i den bemärkelsen att om man tittar på pappret, om du tar ut ett utdrag från Stim där det står vem som har gjort vad på skivorna, så står det att Erik har gjort all musik och jag skriver all text. Men det är en sanning med modifikation i den bemärkelsen att jag hade då mycket tyck och tänk kring vad vi gjorde för musik och han hade jättemycket tyck och tänk om vad jag skrev för texter och det där funkade otroligt bra ihop. Det var kombinationen av hans bakgrund och min bakgrund som gjorde den framgång vi fick. Jag skrev en låt som om jag skulle göra det till en hiphop-låt och han gjorde en låt som var tänkt för klubb och så blev det någon hybrid av alltihopa. I alla fall initialt på första skivan.
Och hade han någon hiphop-bakgrund? Eller?
Jo, det hade han också, men han hade rötter i annat också. Han var mycket den som låg och sniffade Europas underground-marknad på danstolver. Letade reda på det som låg under ytan i dansvärlden ute i Europa.
För han gick vidare och jobbade med house mycket sånt och gäller UK-prylar och sådär, va?
Jajamensan. Idag är det ju bara house.
Även om han faktiskt jobbade med rappare som Swingfly och ADL och sådär.
Han har gjort väldigt mycket olika saker genom åren. Och det är väl det som, vad jag tycker, är typiskt för en duktig producent. Han ska kunna ta sig an vad som helst. Han ska kunna ta Uno Svenningsson och han ska kunna ta ADL och han ska kunna ta vad som helst och göra någonting bra av det hela.
Och ni kommer ju att liksom jobba ihop under fem år i alla fall.
Ja, det var nog längre än så. Men vi funkade som så. Vi gjorde mestadels av vår musik på nätterna, ska jag säga. Vi kom till studion runt 10-11 på kvällen och lallade runt och spelade flipperspel och gjorde allt som man inte borde göra. Och sen började vi bli kreativa på natten där. Och så stod vi, mixade ner det vi gjorde ute i bilen. Vi brukar ha vad vi kallade för raggarlyssning. Det vill säga att stå i studion och lyssna på monitorerna, då låter allting bra. Utan ut i bilen, lyssna på skithögtalare. Låter det bra eller låter det dåligt? Så då stod vi där 4 på natten då och pumpa bil liksom.
Stillastående bil och
ja,
på parkeringen och öppna dörrar.
Jajamensan, bara för att liksom få ragga lyssningen.
Men Erik producerade också Miami, en rappare som också låg på Sidelake och släppte skiva. En person som man kan se i videon till Dam Daram, men som inte var med på original.
Det är ju så här att det är ju en sampling, refränggrejen som är spelad på, som är clearad från en holländsk historia. Så hon frontade den grejen bara. Sen började ju sägas att det kanske folk inte vet, men låten Dam Daram var inte gjord till mig. Inte alls. Sidelake hade en grupp som bestod av Thomas Kurpa och Erik Svensson som hette Cyborg, som gjorde ganska tung techno. De hade gjort ett embryo till den här låten. Och jag tjatade på dem i kanske ett år. Jag var på Thomas och frågade, kan inte jag få den där låten? Jag var på Erik och frågade, kan inte jag få den där låten? Och allihopa bara, gå och fråga Thomas, gå och fråga Erik. Och till slut så fick jag igenom att vi gjorde den här låten då. Annars hade den aldrig blivit någonting överhuvudtaget.
Men hur var Miami då som frontar den här refrängen? Jobbade ni någonting?
Ja, hon åkte ju mycket på turné med mig sen. Och vi är väldigt, väldigt, väldigt goda vänner. Och vi har gjort väldigt mycket roligt ihop. Både på scen och i studio.
Och apropå turné då, så nämnde du att du var ute med Treble and Bass och Robin Razz. Och sådär. Och du har varit med många genom åren också. Dr. Alban, Dennis Lopez, Culture Beat.
Ja, Alban har ju inte turnerat med någon gång. Men däremot så, Dennis har ju varit med i många år. Och vi åkte, när vi gjorde till exempel Australien och Japan, så gjorde vi det tillsammans med Cut and Move från Danmark och Culture Beat bland annat. Så vi har ju huserat ihop med lite olika konstellationer på olika ställen. Och sen har vi åkt själv också i många fall. Spelar mycket i Tyskland, Holland, Spanien, runt i Europa här.
Och jag har en hälsning faktiskt från en gemensam bekant, eller en vän, gammal vän till dig, Rasmus Lindvall då, Raz. Som hälsar så gott. Och han undrar vilken grupps efterfester som var de bästa på 90-talet.
Han kanske försöker få in mig på de festerna de hade. Alltså, det har ju varit många roliga efterfester. Det är ju så här att många av de här efterfesterna, de bästa festerna var ju oftast i festivalsammanhang. När man var många olika band som, och det kanske var något så här. Jag kommer specifikt ihåg när vi var på Rantarocken i Finland. Det låter som en konstig sak att vara, men Rantarocken i Finland var väldigt lite rock kan man säga. Det var ju bara dansmusik. Och då hade de rutat in mellan två hotellbyggnader, så hade de gjort en liksom inrutad litet område där för alla som arbetar och artister och så vidare. Och det var jävligt trevligt och jävligt sent och jävligt jobbigt.
Det var så. Ja, men för de här kunde ju Robin Razz kan tänka mig kunde parta ganska ordentligt.
Ja, de kunde parta på bra. De hade folk med sig som kunde parta på ännu värre. Och det var det som var lite problemet.
Det var så.
Jag menar, vi spelade ju, Robban och Rasmus, vi stod ju på scen. Men det var ju lite andra hangaround folk som inte gjorde annat än att festa och hästa och vad heter det, hetsa oss andra.
Men spårar du någon gång? Finns det något speciellt tillfälle du kommer ihåg? Du tappade helt på någon spelning och sådär, eller?
Alltså, jag drack aldrig när jag gick på scen. Det hände någon gång vid något tillfälle, men nej, aldrig. Alltså, det var alltid fest efter, inte fest före.
Nej, du var professionell på det sättet att du aldrig...
Alltså, jag var livrädd för att tappa bort mig. För att så fort du börjar tänka när du ska kliva upp på scen, och så fort du har alkohol i kroppen, då börjar du tänka. Och då börjar du tänka på texter som du kan utan och innan. Och så det var bara liksom, sluta det där. Vi drar en bärs. Ja, det är klart vi kunde hänga en bira innan vi gick på. Sure. Men det var aldrig någon festande före, aldrig.
För ni var också, du var också ut med just det, eller det kanske du inte var? Du har, på en folkparksturné?
Nej, däremot så, men du får tänka så här, att vi låg allihopa på Silemark Production. Och de bokade alla oss, allihopa vi. Det innebär att vi hamnade på samma ställe väldigt ofta. På olika situationer, men vi åt ju inte ihop. Vi spelade ju på samma ställe. Jag har spelat på samma ställe som just det, jag spelade på samma ställe på Robin Razz, E-Type och alla de här ställena. Men det var ju liksom bara för att de var bokade av samma bokningsbolag, vi hamnar på samma ställe liksom.
Och det gäller inte bara festivalspelning, utan det var ganska vanligt att man bokade många grupper på liksom konsertvenues också.
Som jag sa, i början av min karriär så var det mycket så kallade danspaket. Jag åkte med Robin Razz, Chilliwack, Kenny Peach åkte jag med, och men sen efter första skivan, då var det mer egen turné. Det var enda gången jag åkte paket kan man väl säga. Mm. Sen var det mer eget band och åka runt och kajka runt.
Och då kanske du hade med dig något förband och sådär på dina grejer?
Nej, vi hade inte det heller, utan vi körde bara våran grej helt enkelt. Vi hade band och vi har haft en massa olika konstellationer av band, men det är några som har varit med längre och några som har varit med.
Men då i alla fall efter 93 då, när ni har släppt eran debut då, liksom, som går så jäkla bra. Liksom. Mm. Hur känner man då liksom, när man ska släppa sin andra svåra skiva då, som man brukar säga?
Ja, som att det gick så bra så blev det ju så himla jäkla mycket turnerande. Så just det här första problematiken att man egentligen borde inom ett år börja starta på nästa skiva, det hände ju inte, för vi var ute och åkte överallt. Så det tog ju 2 år innan nästa skiva kom. Eller inte 2 år tog det, men det tog en bra stund i alla fall. Det var en bra bit in i 94 innan vi var där och gjorde någonting nytt. Och ja visst, nu ska vi göra någonting nytt då liksom. Och hur hittar man någonting nytt? Ja, vi försökte hitta lite olika konstellationer att jobba med. Vi jobbar med Rowan Heath från Urban Cookie Collective som kom hit. Och han tog med sig en sångerska som heter Yvonne Shelton från London. Och där gjorde vi lite samarbeten och försökte hitta ett nytt stuk och ett nytt uttryck. Vi hade en riktigt, riktigt, riktigt duktig sångare här från Sundsvall som heter Roberto Romboni, som vi då bland annat använde oss av på Anyone Out There och Give It Up. Och bara det att vi bytte till en kille gjorde att det blev ett annat uttryck istället för vad vi tidigare hade gjort då.
Var det ett strategiskt beslut eller var det något som bara blev?
Det var nog inte ett strategiskt beslut. Vi hittade Roberto, han var en riktigt, riktigt talang liksom, och vi kände att det här lät helt rätt, och då blev det som det blev.
Och då blev det den andra skivan då, The Return, 1995. Mm.
Och titeln lär precis som, det kändes som en evighet mellan skiva 1 och skiva 2. Så titeln blev liksom, okej, vart har vi varit någonstans? För då hade vi varit ute och spela i Europa också. Det kändes som att vi hade inte varit i Sverige så jättegärd. Det hade vi också varit, men tag. Och det kändes som att nu var vi tillbaka på något sätt. Och då blev titeln The Return.
Men du valde under den här tiden att stanna. Ni var liksom Sundsvall som var basen.
Jag hade dubbla lägenheter. Jag hade lägenhet på Östermalm i Stockholm också.
Så
de facto att jag åkte ner till, jag tog oftast, på den tiden var sponsrad, flygsponsrad. Så jag flög ner med slips och kavajnissarna 7 på morgonen på måndag morgon. Och så var jag oftast i Stockholm från måndag till fredag. Och så flög jag hem på helgerna.
Så man jobbade väldigt mycket då, låter det som, eller?
Ja, så det handlade om för min del, det handlade ju inte bara om att göra promotion och göra alla såna här saker. Jag satt faktiskt på Virgin och gjorde en del jobb bara för att jag kände att jag ville pusha mig själv på ett sätt.
Vad kunde det vara då? Som
ja, men, om man tittar på vad jag gör idag, jag äger och driver en PR-reklambyrå, och redan då brann jag för de här frågorna. Marknadsföring, varumärke, kommunikationsfrågor. Och då var det då i musikbranschen, och det var väl lite det. Så att jag satt och sonderade terrängen, vad gör vi på det här skivbolaget? Hur får vi saker och ting att hända? Hur jobbar man med radio, tv och så vidare? Det var ingenting jag fick lön för eller någonting sånt, men det var liksom en plantskola för mig att sätta mig in i branschen helt enkelt och sitta där på Virgin och fatta vad som hände.
Men var inte det något som Virgin ansvarade för? De här
självklart, men jag har lite kontrollbehov, så jag ville gärna vara där och se vad som hände.
Ah, okay. Ja, okej. Så att du hjälpte dem på traven? Där, helt enkelt.
Det vet jag inte, men jag hade ju min sak i första rummet. Och det är ju inte alltid att skivbolagen har min sak i första rummet. De har ju Virgin Records i första rummet. Så var det ju.
Vi kan ta och lyssna på hur det kunde låta. Och återigen, Mayomi på, som gästar på den här då. Bappa ding ding, now shake your booty, do it. Boom, bappa ding ding, ain't nothing to it, do it. Boom, bappa ding ding, now shake your booty, do it. Boom, bappa ding ding, ain't nothing to it. To the 2, to the 3, to the 94. Here comes another bomb dropping on the dance floor. So check out, watch out, check out. Cause I'm about to go boom when I blast not your brain. I know I'm not going insane, but like Cypress Hill, I got a new game going on. Lyricist, speakers and the microphone. And the way I feel is bad to the bone. Hard hitting. So are you cool, are you bad, are you kidding? 100% made of steel. But that's not the way I am, that's the way I feel. So if you're willing to go up against a guy like me, get realistic cause you're dealing with the melody. But still you're telling me I should be afraid of you. Knock, 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 I hope the message coming through. Och här har du ju fortfarande liksom en ganska hård stil. Du har liksom bak och fram en sån här lite plufsig keps, ganska stor jacka, solbriller och ser liksom ganska hård och cool ut. Så.
Ja, alltså här har jag ju direkt, bara för, det är ju inte så att jag sitter och lyssnar på de här låtarna varje dag, så det är lite roligt att bara höra igen. Jag kan ju säga på en gång, jag fick tillbaka min mindset när jag satt och skrev den här låten. Här är ett typexempel på någonting som är skrivet för någonting helt annat. Alltså texten är tänkt till någonting helt annat, betydligt hårdare, som sen landade i en danslåt, vilket är superbra. Men tanken bakom det hela var någonting helt annat.
Man hör ju att här är rappare om Cypress Hill till exempel i texten.
Det är skrivet i en helt annan kontext, men det är ihopsatt i en hybridvärld.
Men det är skrivet ändå till detta bitet från början? Eller skrev du till hiphop beats ibland också?
Alltså det här med att göra musik är ju inte... Det finns ingen karbonpapperkopia på hur man ska göra det här. Och i vissa fall så skrev jag en text och så satt vi musik till texten. Och i andra fall så hade vi en grov grund till en låt och jag skrev text till den. I det här fallet vet jag 100% säkerhet att texten kom till före låten.
Och det var det ofta så... Till, eller hur jobbar ni?
Det var 50-50 skulle jag säga. Alltså, det kunde vara att Erik kom med något bra till mig som jag gillade och gick igång på och skrev något till. Men det kan också vara att jag hade en grundlåtidé. Det här vill jag bygga någonting på och så försökte han skapa en låt kring det. Så var det.
Och den här kommer då 95 och här har vi den här skivan. Vad känslan när du ser det där skivomslaget? Där profilerar du inte ditt ansikte på framsidan i alla fall.
Fortfarande så att vi inte är några varumärkesstrateger, någon av oss, utan det är annat som ligger i fokus. Det här är ju ett skivomslag, om jag inte helt missminner mig, som ändra är Jocke Sandström som ligger bakom det, eller så är det Thomas Kurpa, jag kommer inte ihåg. Någon av dem, som båda två hade lite så kreativ ådra och höll på med form och färg. Men som sagt, hade jag varit min egen rådgivare på den här tiden så hade jag garanterat inte gjort ett fjällandskap med en parabolantenn på, utan då hade jag självklart profilerat mig själv på ett helt annat sätt. Lyft ansiktet för igenkänningens skull.
Men vad ska den här liksom parabol... Jag tänker att det är liksom, alltså när man skickar mot utomjordingar sändare eller något sånt där. Eller vad?
Jag tror inte vi ska överanalysera det här skivomslaget allt för mycket.
Men det är i alla fall, Return är ju en ganska tidig titel, att du är tillbaka då. Liksom.
Det var mer en känsla från oss själva, snarare än kanske vad andra uppfattade. Som att vi hade varit, det kändes som att vi hade varit borta jättelänge, för att vi hade varit ute och spelat så mycket. Och då blev det bara en titel som vi kände oss bekväma med.
Men den här skivan blev också, det blev en stor framgång också. Eller,
som gick precis lika bra. Alltså inte riktigt lika bra som Dandaram, men det är svårt att få megahits, men den gick minst lika bra. Och vi kunde trumma på med den här skivan ute i Europa och turnera också, utan problem.
Och ni rörde er också utanför Europa, ni var i Australien och Japan bland annat. Då.
Det stämmer. Australien är ju en sån där marknad, så fixar du UK eller får du någon form av hit i UK så brukar Australien haka på. Och det gick ju väldigt bra i Australien, så vi fick ju åka där. Vi gjorde ju faktiskt en jätteturné där. Vi åkte arenor om 20-30 000 pers runt hela Australien. Jag sålde platina där borta och ja, det var riktigt trevligt att åka dit. Och sen efter det åkte vi till Japan och där hade jag faktiskt listetta. Mest säljande skiva av topp 100-lista. Och det är också en sån här rolig sak som man då gärna vill komma ihåg, att på typ fjärde plats var Aerosmith och på femte plats var Mariah Carey och så vidare. Och lite surrealistisk känsla.
Är det sånt du tänker på när du mår dåligt för att må lite bättre i kvällen och sådär fortfarande?
inte direkt, nej faktiskt inte. Men ja, jag vet att mitt gamla kontor för länge sedan så hade jag någon sån här inramad lista med den där listan på som satt inom ram. Nu ligger den i en kartong i ett förråd någonstans. Så,
så du har inte plaxen ovanför sängen och sådär?
Det är lite sånt, nej. Inget sånt.
Nej, okay. Men då, om vi tar liksom Japan och Australien, hade de egen, hade de någon Melody MC där borta liksom? Eller var det liksom bara europeer som kom på de där turnéerna?
Nej, det var bara, alltså, när vi åkte så åkte vi då en runda runt hela Australien, och samtidigt som oss åkte Take That samma runda som oss, fast inte, så vi ändå var de före oss eller efter oss. Och samma sak var, det här är lite surrealistiskt ur det här perspektivet, för att ett annat gäng åkte runt. Det var Cypress Hill och vad heter det, vilka var det mer? Det var Cypress Hill och så var det, jag kommer inte ihåg, det var någon annan hiphop-gäng.
Från västkusten eller?
De åkte på, det var ett hiphop-paket som åkte runt, och de åkte också samma spelningar som oss, ändra före eller efter. Och vid ett tillfälle när vi kommer till Sydney och vi bor på ett hotell, så åker vi ner i hissen och ja, det står en massa människor som inte såg så australiensiska ut i hissen. Och så när vi kommer ut på frukost, så sitter Cypress Hill där, och samtidigt så Take That, Cypress Hill och vi sitter i samma frukostbuffé. Och det var helt absurt. Helt absurt faktiskt.
Men hälsade ni på varandra och satt och käkat ihop då?
Nej, det gjorde vi inte. Och Peter Andre, den här australiensiska popsångkillen, han var någon konferensier på någon av de andra, jag tror på Take That turnén. Så han var också där. Ja, det var massa människor där.
Ja, han är australien. Han är inte britt alltså.
Nej, han är australiensare.
Just det, för han gifte sig med någon brittisk porrstjärna där.
Typ. Så alla de här människorna sitter och käkar frukost. Och där kommer jag då. Det var Denise Lopez, jag, Pia Mayumi. Och hela gänget kommer ner till frukost. Och där sitter de här människorna. Vi bara, okej. Okay.
Men de här, du nämner Denise Lopez där då också. Och Pia då, Mayumi. Två duktiga tjejer som gjorde mycket musik. Och de gjorde hiphop i mitten av 90-talet. Har du någon kontakt med någon av de två idag?
Alltså som sagt, Pia bor ju i Los Angeles. Så den kontakt vi har är typ Facebook. Men vi har kontakt och samma sak. Jag menar, vardagen trummar på. Det är inte så att vi hänger varje dag. Men vi har ju kontakt att vi pratar med varandra när vi träffas. Och vi träffas ju, och vi pratar ju på Facebook och så vidare.
Men har du kontakt med liksom några av de här då ute och turnerade med de här liksom, om man kan kalla det begreppet som inte gillar då, eurodisco, eurodisco-stjärnorna eller de här popstjärnorna?
Inte idag. Alltså, när vi var ute och åkte så var det mycket så här. När vi var i Holland, ja, då kom Two Unlimited killen och liksom hängde med oss. Han kände Denise jätteväl, så då var han med oss på hotell och var ute med oss och så vidare. Och man sprang ju på varandra hela tiden när man var ute i Europa. Alla möjliga, alltifrån vilka sprang jag på? Ja, det fanns nog inga jag inte sprang på.
Det var många holländare, alltså. De var otroliga på det där och producera.
Ja, mycket. Men alltså, jag tycker så här, om man tittar på den här födelsen av den moderna dansmusiken, så var ju det som kom sent 80-tal, det var riktigt jävla bra kvalitet dansmusik. I den bemärkelsen. Och det kom ofta från Holland. Men sen som alltid så blir det ju en splittring av musikstilarna, och så blir det lite utav varje. Men det började väldigt bra, men sen blir det som alla musikstilar, det urvattnas efter ett tag.
Det gäller samma sak med hiphop, tycker du?
Jag tycker det gäller med alla stilar. Om man tittar på 80-talet, så då var det hårdrock. Då kom de nydanande banden, gjorde nya grejer som ingen hade hört förut. Skivbolagarna plockar upp dem, signar några bra till band. Och så efter ett tag så tycker skivbolagarna, shit, nu kan vi tjäna pengar på det här. Och så börjar de signa så som de kanske inte borde ha signat. Och till slut så ebbar det ut och så blir det bara skit. Och så blir det med dansmusik, och så blir det med hiphop, och så blir det med allting. Det är liksom, det späs ut tills det inte blir någonting bra kvar, tycker jag.
Mm. Men hur ser du då liksom på, om man ska säga, dagens demokratiserade musikindustri där folk kan göra musik liksom jättelätt själv?
Jag brukar säga så här, jag brukar inte ge mig in i den här nedladdningsdiskussionen och Spotify och så här, men jag brukar säga att Spotify har gjort världens smartaste bankrån. Maskopi med skivbranschen, och den enda som förlorar på det var artisterna. Men det är en annan diskussion. Men vad det gäller den här med nedladdning, så tycker jag det är självklart, det är ju jättebra. Jag brukar dra liknelsen till en kaviartub. Jag menar, tryck ut kaviaren, så försöker du stoppa tillbaka den. Det går inte så jävla bra. Deal with it, it's out there. Det finns nedladdning, gör någonting bra av det hela. Och det har ju självklart skapat möjligheter för, på ett helt annat sätt, att skapa, ta kontroll över sin egen distribution. Men samtidigt så har ju makten tagits tillbaka nu. För finns du inte på Spotify, då är du död. Och det är ju också någonting som inte känns helt okej, kan jag ju tycka då.
Och du finns ju på Spotify.
Vare sig jag vill eller inte.
Ja. Har du något, hur ser det ut med replay value för dig på Spotify?
Ja, det är, oavsett hur många gånger de spelar mig, så skulle jag nog inte få många kronor, tror jag.
Det är så pass. Men har du någon liksom statistik på dam och sådär?
Alltså, jag får ju avräkningar självklart, men det är ju...
Men är det liksom, är det en party starter än idag, de där 90-talshitsen?
Allt går i vågor, men det, jag sa det till dig tidigare. Jag är ingen nostalgiker, inte alls, utan jag ser musik som färskvara som ska konsumeras. Självklart kan jag sitta hemma och slänga på en gammal EPMT-låt eller någonting så här, gammal KRS-One-grej och reminissa över det. Jag tycker det är grymt liksom, men i största allmänhet så är musik konsumtionsvara. Jag älskar när det kommer nya grejer och som jag kan liksom...
Och du kommer med nya grejer efter den andra platta då. 1997 kommer din tredje och sista skiva då.
Det stämmer. Här ändrar vi väl lite spår. Hårt kan man väl säga. Nu börjar vi krypa mycket närmare vad man kallar house på den här skivan. Jag tror ju att vi var lite för tidiga med det här. Vi hade inte riktigt landat där än. Den så kallade euro-eran hade inte riktigt dött ut än. Utan den hamnade i ett vakuum. Och vi försökte ta nästa steg.
Mm, för där kom ju typ Venga Boys och liksom den typen av artister och var väldigt stora.
Exakt, och det var ju inte riktigt det vi gjorde. Vi gjorde inte Venga Boys, utan vi gjorde kanske det som kom x antal år lite senare då.
Som till exempel vad då?
Nej, men alltså, vad är house för någonting? Det är också det här begreppet som jag tycker är så... Jag menar, house är ju olika saker för olika generationer. För mig är house föddes i Chicago och var big voice, pianobaserad musik, svängig pianobaserad musik. Idag är ju house ett bredare begrepp än så. Men vi försökte ju ta tillbaka det där. Vi fick med oss Jocelyn Brown som en gammal kultfigur inom, jag menar, hon var med i Le Chic som gjorde Freak Out. Hon spelade på Woodstock. Hon är en av världens mest samplade röster. I Got The Power är det hon som sjunger med Snap. Det är hon som är på Right On Time.
Right On Time.
Ja, exakt. Och det är en sampling från Jocelyn Brown. Och vi lyckades via vårt förlag komma i kontakt med henne, för vi hade samma förlag. Slängde vägen trevare och hoppades på det bästa. Och fick hugg. Och jag ska ärlighet, jag har sagt det förr och jag säger igen. Jag får tacka vår kära pappa Di för den passningen. För vad jag förstod av Jocelyn efterhand, så hade hon träffat pappa Di på en fest någonstans i London. Och då hade han pratat om två andra artister i Sverige, och det var Alban och det var mig. Så när mitt namn dök upp så tog hon sig tid att faktiskt lyssna. Och helt plötsligt så fick vi en ingång där. Och då tänkte vi, fan kanon, fan vad coolt. Vi får ju alltså prata med en legend inom sin genre. Och vi tänkte, hon kommer kanske göra en låt och så här. Men hon trivdes jäkla bra med oss, och det blev 7 låtar innan det var klart. Och det satt ju helt klart prägel på alltihopa. Hon har ju sån röst, hon har ju sån big boys röst. Och då blir det ju sån typ, hon fick ju liksom, hon stöpte ju hela skivan med sin röst kan man ju säga.
Ska vi ta och lyssna på singeln som ni släppte då? Se hur det lät 1997. You know a real man, I wonder is there one out there. When you need somebody to take you to the movies, and they say, well baby I ain't got no money, but if you pay this time I'll pay the next time. What, that ain't no real man honey. What about when you go out to eat dinner and he says wanna go halves? Halves? I beg your pardon, honey. Today the guy who disrespect your integrity, using and abusing, you're mentally crazy. Better get a man who knows what he's doing. What kind of situation he's always putting you in? That you win in a game of love and affection. But if you're getting intimate, you better use protection. Correction, even if it is the man of your dreams, it might not be as safe as it seems. Det är ett helt annat sound. Där har vi lite latino.
Alltså det här kanske inte är signifikativt för hela skivan, för det här är den enda låten som har latinospår. Men det finns en story bakom det här också. Jag och Erik sitter i studion och har gjort ett par grundbeats. I samma veva så kommer producenten Patrik Frisk in i studion. Patrik Frisk som har jobbat med Takida bland annat, och ganska mycket, ja, han har jobbat med Uno Svenningsson och massa pop, men också tung rock. Han har ju Nine Tone Records idag. Han kommer in i studion och har lite tråkigt att lyssna på vad vi gör för någonting. Sätter sig framför keyboarden och drar av jordens latino riff på keyboarden. Och vi bara, slå på, rec nu. För det lät hur bra som helst. Vi bara, kör. Så det faktum att det blev av en slump en latino låt. Och det råkar bara sammanfalla med allt. Vi hade ingen aning, men just då kom ju alla den här Ricky Martin-influenserna och hela den grejen dök upp. Och Will Smith skulle göra Miami och hela den där grejen. Så det var bara rätt timing på alltihop. Men som sagt, den är inte särskilt signifikativ för hela plattan, för den enda som har latinorötter.
Mm. Men jag tänker en annan liksom svårighet som gör, för den här skivan blir inte lika stor succé som de två tidigare skivorna.
Real Man gick väldigt bra, men däremot singel som vi släppte, den nästa singel vi släppte blev ett misstag, absolut.
Men jag tänker just att Jocelyn Brown, hon är liksom inte så där ung som de ni har jobbat med
absolut
innan sångerskan, utan hon, där har vi verkligen en mogen kvinna liksom.
Ja.
Jag tänker att man får en annan kanske liksom publik, annan inriktning på musiken. Vad gör de göra ett sånt val?
Jag tror inte att hennes ålder hade med det att göra, utan det är snarare inriktningen på musikstilen som gjorde att vi fick. Men det var ju så här, vi försökte ju ta nästa kliv. Vi försökte göra någonting som inte... Nu låter det mindre Euroid, nu låter det mer svängig dansmusik än vad det gjorde på skiva 2. Och vi var nog inte riktigt mogen för det än. Alltså vi var mogen för det, men inte riktigt. För jag är helt övertygad om, hade gett det ett par år så hade det inte varit samma sak. Då hade det varit lättare att släppa den skivan.
En annan sak som jag tänker på är att om man väljer en för bra sångerska på den här typen, liksom, just som är ganska vanligt inom Euro, det är som att rappen blir som en brygga mellan sånger, om du förstår vad jag menar.
Men det var ju så med all musik på den tiden. Alltså all musik hade ju en transportbrygga i form av rap mellan sångpartierna. Och det kan man ju se på gott och ont. Jag såg inte det som något ont. Idag så bygger man inte låtar på det sättet. Skulle jag ställa mig om låtar idag så skulle man inte ha den konstellationen. Det skulle ha en helt annan uppbyggnad. Men då, det var ju så man gjorde musik liksom. Det var ju så man byggde upp det.
För jag tänker att det måste vara ganska så här otacksamt när man kör live till exempel. Att liksom folk inte kan rappa med kanske i dina texter alltid, men att folk, alla kan vara med på refrängen och liksom sådär.
Det, jag uppfattar det aldrig så. Alltså allting har sin tid brukar jag säga, och det funkar bra då. Jag tror, alltså skulle jag ställa mig med det här materialet idag, oavsett om det skulle låta, om jag skulle ha ett samma upplägg men det skulle ha moderna låtar idag, det skulle inte gå. För det är inte, världen ser annorlunda ut nu. Men då gick det, inget problem.
Men samtidigt så har det ju varit mycket revivals kring 90-tals eurodansen eller eurodiscon. Man har ju haft i Globen, hade man ju där förra året med liksom E-Type och...
Ja, jag blev tillfrågad själv, men jag är som sagt ingen nostalgiker alls. Om du hör någonting från mig någonsin igen så är det inte gamla grejer.
Fast man kunde ju höra det här faktiskt 2008, var på Sundsvalls...
Jag har sagt så här, vad det gäller, jag får förfrågningar nästan hela tiden om såna här saker. Jag brukar säga det, i rätt forum vid rätt tillfälle kan jag göra det. Och det var ett lokalt evenemang på skoj.
Sundsvall Music Award helt enkelt.
Bara den grejen.
En liten comeback.
Ja, men så var det.
Mm. Men du är ingen sån som liksom profiterar på att göra företagsgig? Och
du, jag skulle aldrig falla mig någonsin. Aldrig.
Nej, men gjorde inte det på 90-talet?
Nej,
heller,
aldrig gjort.
Om vi då liksom ska gå tillbaka till den här plattan då, som blir din tredje. Mm. Det var ju, det blev liksom strul med skivbolag fram och tillbaka. Där
vi släppte ju Real Man. Gick jättebra. Vi släppte en, sen blev det diskussion om vilken version vi skulle släppa av Single 2, som då var en låt som heter Embrace the Power. Jag blev övertalad att släppa en version som jag inte alls gillade. Det fanns två versioner. Jag vet inte om en hade gått bättre eller sämre, men det var i alla fall en version jag inte gillade. Jag hade precis skrivit på ett nytt skivkontrakt, 3 plattor, 3 år, och det blev ganska mycket bråk faktiskt. Fram till den, jag kommer, det här är någonting som har etsat sig fast ganska mycket hos mig. Någonstans där vid första skivan så hade vi en releasefest, och en vd på Virgin stod i TV4 och berättade vad fan hade knutit sig an Sidelick. Och han sa att, jo men vi kan inte det här med dansmusik, så vi litar på deras expertis för att få göra, då får fria händer göra vad man ville. Och där stod jag nu med min sista skiva, och de där händerna var långt ifrån fria. Här plötsligt så hade vi, någon ovanför oss började bestämma saker. Allt ifrån videos, skivomslag, vilken låt vi skulle släppa. Allt det där kreativa som hade fått ur oss i studion liksom kvädes av att någon satt och bara bestämde åt oss. Och där började jag lacka ur hårt. Och det slutade med att jag bara gick därifrån och sa tack och hej.
Det var liksom bara så där pang.
Så var det. Och jag klippte rakt av på en gång. Och det är ju inte så, om du är en offentlig person så är det inte så att du bara kan klippa allt annat. För då börjar ju tidningar ringa och tv och ringa och radio ringa och alltihopa. Och jag tyckte, hör av mig om jag har någonting att säga. Men jag har ingenting att säga liksom. Så jag klippte faktiskt rakt av där. Punkt slut liksom. Och då satte jag fast i kontraktet. Jag kunde inte gå någonstans. Erik däremot, han var ju producentkontrakt. Han kunde ju producera någon annan. Mm. Behöver inte bry sig om mig på det sättet. Och jag skulle ju aldrig sagt att han inte fick göra något annat heller. Det är klart att han fick göra det.
Så du hade inte känslan av att du ville gå till ett annat bolag?
Jag kunde inte gå till något annat bolag. Jag satt ju fast. Jag hade ju skrivit på under liksom.
Du var tvungen att betala ut dyra pengar. Liksom,
om det hade varit så, hade det varit så. Precis. Och sen är det några saker som folk kanske inte vet om mig. Men jag gick direkt från gymnasiet till högskolan och pluggade. Och hoppade av när tåget gick med musiken. Jag har alltid varit en akademiker på ett eller annat sätt. Jag tycker om akademiska världen. Så direkt när det här hände bestämde jag mig för att jag skulle, medan tiden gick, plugga lite grann. Jag skulle ta lite kurser som jag ville bestämma. Några 20 poäng där, här och där liksom. Det blev 4,5 år och 2 examen. För jag är lite grann så här, när jag startar någonting så slutar jag inte. Och då tillät jag inte mig själv att hoppa tillbaka till den här världen. Och det som hände under tiden, det var nedladdning, kris i skivbranschen, inga pengar till artister. Det kändes inte alls lockande att kliva tillbaka i den världen just då. Även om jag fortfarande brann för musik så brann jag inte för branschen.
Så det kanske var tur i oturen att hoppa av tåget där 97 då?
Ja, det blev 97-98 där någon gång jag hoppade av. Jo, så var det ju. Alltså, jag kände på en gång att En annan sak som hade lite försvunnit och som man kanske får skylla Sidelake för lite grann, det är ju att när vi gjorde vår första studio, då kom man in i studion och så frågar man vad de andra gjorde. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Och så blev man så inspirerad och så sprang man in i studion bredvid och så skulle man göra ny musik. Nu blev det lite grann så här att jag kom in och så frågade, vad gör Webb och Collén? Nej, jag har ingen aning. Det blev lite vardag där. Det blev lite så här fabrik, du vet. Alla boka studiotid och pricka av hur mycket det kostar per timme. Och, du vet, det här spontana, bara en studio, bara ramla in en natt och så kör vi en låt. Liksom. Den var lite borta. Hela det där kollektivet fanns inte längre, utan det var lite grann fabrik och det tilltalade inte heller mig alls.
Och du kanske hade utvecklats som person också och liksom förändrats.
Ja, alltså för det första så är det ju så att musikstilen som jag gjorde fanns ju inte kvar heller. Så då blir det ju ett sökande. Vad ska jag göra för musik om jag nu ska göra musik? För det är ju det också. Jag menar, den dansmusikstil som klev på då passade inte riktigt mig. Så det var det också. Det var många saker som spelade in. Läs på branschen. Inget kollektiv som brann på samma sätt som vi gjorde tidigare. Musikstilen var en annan. Tempot drogs ner. Tempot, det var ett annat tempo på musik på den tiden. BPM-erna gick ner ganska mycket där i slutet av 90-talet.
Mm. Kommer på en R&B-våg från USA.
Som exakt. Och det hade jag ju ingenting emot. Jag gillar ju R&B, jag gillar hiphop liksom. Men det var inte jag. Och samma sak där, hade jag hoppat på det då, då hade jag ju verkligen kunnat gått under namnet Sell Out. För då hade jag hoppat på någonting bara för att det var det. Och det var ju absolut inte min avsikt.
Men på tal om att liksom vara dig då, är det du på det här skivomslaget? För här har du backslick och grå kostym på dig istället för de här hiphop-kepsarna du hade på första plattan.
Det bör ju sägas att jag var sponsrad av Tiger på den här skivan. Kostymen Tiger.
Det kan man nästan se, för att det ser ut precis som den grafiska, alltså som fotorna såg ut från Tiger.
Det är så här att den här bilden är tagen av Mika Delica, modefotografen i Stockholm. Så det är mycket mode i den här.
En fotograf som varit med inkopplad på så mycket svensk hiphop, eller hur?
Absolut, han har gjort massa olika saker. Men han plåtade en hel del mode också. Det syns väl kanske.
Verkligen. Så det var egentligen, du hade inte den här på turnén?
Det fanns faktiskt, jo då, det fanns faktiskt en riktigt, vad heter det, genomtänkt strategi kring det här. För att hela mitt band, jag hade anammat en 80-tals grej faktiskt. Jag hade ett damband, bara tjejer i bandet. Alla tjejerna hade kostym på sig. Lite Peter Gabriel 80-tals grej som vi hade dragit igång. Så det fanns en genomgående röd tråd i det här faktiskt som vi gjorde fullt ut.
Så det, och där var Jocelyn med live också då? Eller?
Hon var med när hon kunde vara med. När vi var ute och gjorde grejer i Europa så droppade hon till och från. Jag menar, när vi åkte småspelningar i Sverige så var hon ju absolut inte med.
Hon var lite soldiva då nästan?
Men hon hade ju gjort ett gästjobb liksom. Det var ju så. Hon hade ju andra åtaganden. Hon spelade ju med en massa andra band och gjorde massa grejer. Mm. Men hon var ju med när vi gjorde stora grejer. Skulle vi åka och göra tv i Holland? Ja, det är klart, då dök hon ju upp. Eller tv i Tyskland eller vart det nu än är liksom.
Men i alla fall efter din tredje skiva så tar du ett kliv från musikbranschen och fokuserar på studierna. Och,
yes.
Och då pluggar du media- och kommunikationsvetenskap.
Ja, och företagsekonomi. Så jag tog en magisterexamen i kommunikationsvetenskap och en kandidatexamen i företagsekonomi och marknadsföringsinriktning.
Och då var det tur att du hade fått en grå kostym från Tiger där.
Jag hade lite kostym i skolan kan jag säga. Nej, men folk, ja, då tänker folk så här direkt. Ja, men jag har fått såna här raka kommentarer och helt knäpp i huvudet. Varför gör du så där för? Men då känner de verkligen inte mig. För att den här delen som handlar om fame, alltså att vara känd och synas och sånt där, det har aldrig varit viktigt för mig överhuvudtaget. Så när jag inte gjorde musik längre, då fanns det heller ingen idé att hänga på Aftonbladets framsida eller vara med i TV4 eller vad det nu var. Liksom. Det hängde ju ihop med musik. Och när musiken inte fanns där började jag inte vara där heller. Och då började folk tycka, hur fan kan du lämna det där bakom det? Ja, men det jag lämnade bakom mig var ju musiken. Det andra var ju oväsentligt liksom.
Men det var ju bara att göra musik själv du lämnade. Du lämnade inte ditt musiklyssnande.
Jag lämnade inte mitt musiklyssnande. Jag lämnade inte själen, musiken, Kent Lövgren. För de facto är att en gång musiker alltid musiker. Jag kommer alltid brinna för musik. Och jag står än idag. Jag skriver, alltså, när det begav sig, då gick jag omkring med sånt här fickminne med såna här minikassetter på. Och spela in lyrics hela tiden. Du vet, man kom på saker och så, men folk trodde man knäppte huvudet på stan för man gick och pratade för sig själv och spela in på band och så vidare. Det var ju före innan man kunde ha sin iPhone och spela in saker. Så jag hade ju tonvis med sådana saker. Men än idag skriver jag texter. Än idag så har jag följa min, hela min telefon följer lyrics. För jag kan inte slå av det. Det är bara så. Det kan vara 30 sekunder innan jag ska somna. Eller när jag vaknar direkt på morgonen eller vad som helst. Jag skriver lyrics hela tiden. Och så är det. Mm. En gång musik är alltid musik.
Kan du få någon nytta av det, tror du, i framtiden? De här texterna, eller?
Som jag sa, alltså, jag kan mycket väl se mig själv göra musiken. Men när jag höll på, då var det så högt som möjligt, så stort som möjligt, så långt som möjligt. Den ambitionsnivån existerar inte längre. Däremot så skulle jag tycka det var asroligt att bara gå in i studion och göra musik. Om så vi bara spelar den för råttorna i källaren, så spelar inte det någon roll. Alltså, det är bara för att det är kul. Jag vill titta tillbaka till det där när vi stod bredvid tåget och spelade in. För då hade vi sjukt roligt.
Ja, det är ju 200 meter bort till Sideleg här liksom, och knacka på hos Patrik Collén och säga, tja, får man spotta en 16?
Ja, eller hur? Jo, men tyvärr är det ju så att jag driver ju flera företag idag och jag även föreläser på Mittuniversitetet. Om jag ska ha någon form av sambo kvar så kan jag nog inte fylla på med ännu mer aktiviteter. Nej. I alla fall inte för närvarande. Men absolut, jag har ett jättebrinnande intresse för musik och kommer alltid ha och kommer alltid brinna för att göra musik också. Men det viktiga för mig är att vi... Just det, nu kommer vi in på det här klischésnacket. Varför vill folk bli artister då? Jag vet inte, men vi var ju bara ett kollektiv som bara... Vi bara gick på som ett ånglok. Ingen av oss tänkte oss att vi skulle någon gång stå i tv eller radio eller bli känd eller någonting sånt. Jag brukar säga det, och det här jag citerar många gånger. Min highlight i min karriär, det var när vi hade tryckt den där första 12:an och mitt namn snurrade på etiketten. Det var det största jag hade varit med om. Allt annat, alla spelningar, 30-40 000 människor, det är ingenting jämfört för att se en skiva som du har tryckt själv med ditt namn på snurra. Det var riktigt stort.
Och få höra ute kanske också. Ja,
och det var också stort. Det var också stort. Även om det bara var lokalt på en klubb här i Sundsvall, så var det bara jävligt stort.
Och man kan ju fortfarande få höra låtarna om man går ut någon gång ibland, eller hur?
Ja, alltså det är lite surrealistiskt. Bara för att jag var nere i Grekland nu i sommar och det är liksom, den kan ju dyka upp vart som helst. I en bil eller på en bar eller en klubb eller vad som helst. Och det känns ju lite sjukt.
Musiken har ju själva liksom, producerandet har du lämnat lite bakom dig, och du jobbar då liksom, du har en PR-byrå som heter Meteor PR då. Men du har också ett bolag som jobbar med ett fastighetsbolag
tillsammans med min bror, ja. Det är en ganska enkel historia. Det är, jag och min bror har tagit över den fastighet som min far har ägt en gång i tiden och byggt. Och nu hyr vi ut kontorsytor till små och medelstora företag.
Okej, så det är bara en liten del, liten procent av...
Ja, alltså det är ett ganska silent bolag som vi har där. Vi har det där huset liksom och så inget mer. Men det finns väl ambitioner att kanske skaffa fler fastigheter i framtiden också. Jag har faktiskt startat ett helt nytt bolag nu också som ska hålla på med interaktiv reklamteknik. Ja, det finns många grejer som jag måste hinna med att göra.
Har du jobbat någonting med Tobias och Daniel från SuperSci?
Nej, det har jag inte, men jag har alltid varit ett stort SuperSci-fan. Alltid. Jag älskar det de gör. Jag är bara grymma killar, grymma skön. De brinner ju verkligen och jag bara älskar dem.
För de jobbar ju med webbdesign och grafisk form.
Jag vet. Det är ju inte helt ovanligt att vi som då kommer från kreativa näringar också hamnar i... Alltså, det är ju var och annan person som jag känner som har hållit på i musikbranschen håller på med någon form av grafisk form eller webb eller... såna saker, så det ligger inte särskilt långt ifrån varandra.
Nej, men då är liksom framtiden här, har du liksom något berg att bestiga framöver, känner du så där?
Ja, men alltså, ja, kanske inte just nu, men det är klart att när jag går mig ut i den så kallade affärsvärlden, alltså nu börjar det sägas att jag är en jätteliten byrå och vi mår bra i vår lilla värld. Jag brukar säga att går det bra då? Ja, folk brukar säga att det är så, alla bara överdriver vad man gör. Jag brukar säga att det går bra i vår lilla värld. Målet är ju självklart att lyckas inom någon annan näring och få det att växa och bli stort och göra någonting bra. Och det är ju cutthroat i affärsvärlden liksom. Det är ju tufft.
Men det rullar på i alla fall.
Jajamensan. Nej, vi har det jättebra. Och jag kan väl, ett berg som jag fick bestiga lite grann initialt när jag gav mig in i det här, det var väl just det här att det är svårt för folk att se bortom vad jag gjort tidigare. Jag har ju en reell kompetens. Jag menar, jag står och ansvarar för varumärkeskommunikation, marknadskommunikation och PR-kurser på Mittuniversitetet som adjunkt. Men samtidigt som konsult så var det kanske inte alltid lätt för alla att se mig bortom Melody MC. Det är svårt att se en person person har en reell kompetens inom ett område, men då kommer från den glättiga musikvärlden. Det känns lite som att jag har ramlat in som PR-konsult på ett bananskal, men jag har en gedigen utbildning och erfarenhet av det jag håller på med. Och det berget var jag tvungen att bestiga och förklara för folk. Det var inte så att jag började ett möte med att säga, tjena, hej, jag är för detta Melody MC, utan jag snarare undertryckte den saken och inte nämner att det är det, utan försöker förklara mina faktiska kompetenser.
Men samtidigt så kan jag tänka mig att det inte är många som, eller det är många kanske som känner igen det, men det finns också många som känner till musik men som kanske inte kopplar att det är du. Du ser inte riktigt ut som de här killarna i Dandadam-videon.
Nej, men jag är ju inte heller 20 år längre, så det är klart att det är så. Nej, men det är väl bara bra, för att i min yrkesroll nu så vill jag ju bli känd för det jag gör nu. Det är ju så. För det jag faktiskt gör, mitt jobb.
Ganska dum PR att vara med i den här podcasten. Och där du kommer bli känd som Melody MC igen.
Jo, men det kanske är en viss publik som lyssnar på podcast. Och en annan publik som lyssnar på föreläsning om varumärken.
Ja, så den kommer inte komma upp på Meteor PRs hemsida, den här intervjun.
Jag får väl göra det då. Får se vad som händer där. Ja, nej, men det är nog ganska skilda världar skulle jag tro.
Men känner du att det är någonting som vi har missat?
Jag vet faktiskt inte. Vad skulle det vara? Det är klart att vi det är mycket som har hänt under de här perioderna, och vi har ju kört lite fast forward på vissa delar av det som har hänt. Men jag skulle vilja säga att det här hade ju det jag har varit med om, det är lätt att man halkar in och tänker Melody MC och de framgångar jag fick, men det var inte som jag fick, det var som Sidelex såg till att jag fick. Jag var inte ensam i det här, och det hade aldrig hänt utan Sidelex. Sidelex och vi var ett kollektiv som drev framåt, och det var jävla massa ideellt arbete bakom det. Så liksom, det är lätt att man ser frukten av vad som hände, och det var Erik som min framgång med under varumärket Melody MC. Men det var inte bara Erik och jag, långt därifrån, utan det var hela gänget. Och det var ju så här, jag blev väldigt, väldigt glad när svensk hiphop rullade in. Av den orsaken att Webb och Colleen hade ju då fått harva bakom oss i så många år. Och helt plötsligt så fick de sitt genombrott och fick sin styr. Alltså då helt plötsligt så gick musiken in i en annan värld. Och de hade ju jobbat precis lika mycket som oss, fast de hade ju fått gjort det i skuggan av det vi gjorde. Och nu blev det lite tvärtom, och det blev jag jävligt glad över. För då fick ju de sin möjlighet att kliva fram i rampljuset då, och göra sin grej. Och det gjorde de ju otroligt jäkla bra också, om man tittar på facit och vad de gjorde för någonting.
Och hur då? Och kollegan fortfarande håller på och maler
helt
ut otroligt. Hits här nu.
Ja. Helt otroligt. Nej, men de brann precis lika mycket som oss, så det var bara roligt att de fick sin beskärda del av det här också.
Då återstår bara om du har något avslutande ord från en man som har varit med.
Ja, vad ska jag säga? Råd till alla som vill ge sig in i musikbranschen. Du måste brinna för det, annars är det ingen idé att ens försöka. Jag brukar säga det, man blir inte läkare för att man tror att man ska få hög lön. Man blir läkare för att man tror att man kan göra ett jävligt bra jobb och hjälpa andra. Och samma sak med musik. Brinner du inte för musik, då ska du inte hålla på med musik. Utan det är inte en väg till framgång, det är en väg till självtillfredsställelse.
Tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslang.
Tack så mycket.